Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Gator och torg i Göteborg. Och Mattias får flipp. Det är underbart. Vi kommer med det bästa introt ever.
Yes.
Och vi går bara direkt på sak. Vart är vi idag, Mattias?
Vi är på Mariaplan i Majorna. Alltså i dina gamla hemkvarter skulle man kunna säga.
Du står själ min grej och bara bollar tillbaka.
Du är uppvuxen här.
Kan man säga. Jag kom hit när jag skulle fylla 5.
Och flyttade härifrån när du var
19.
Så du har i många av dina formativa år bott inte så mycket som ett stenkast härifrån.
Verkligen. Måste också säga det att du är göteborgskännare.
Ja.
Gymnasielärare.
Svar ja.
Allmänexpert.
Svar ja.
Raketforskare.
Nej.
Fan också.
Ja, det föll på den lilla detaljen.
Men det kan ju vara viktigt för folk att veta ändå.
Mm,
det har de aldrig fått höra förut.
Nej, precis. De som är trogna lyssnare vet nog vid det här laget vad jag tror att jag är.
Men jag tror framförallt att du är allmän expert på allt.
Jag kan allt. Är det något du vill veta, Daniel?
Jag vill veta om Majorna 8000 BC.
Alltså before Christ.
Indeed.
Stenåldern.
Du... Är det som är stenåldern?
Ja.
Det är inte som vi pratade om där på
Victoriahuset som var byggt i sten där för stenåldern.
Ja.
Tyvärr är det inte så enkelt.
Nej, vi
brukar ju oftast spola fram vår historieskrivning till typ 1600-talet, ibland medeltiden.
Mm.
Några gånger har vi varit i de äldsta epokerna, alltså stenålder, bronsålder och järnålder. Och när vi är vid Mariaplan så går det ju faktiskt att nämna att vid Sandarna, som inte ligger jättelångt härifrån, så nu vet jag inte om det pågår fortfarande, men det har det åtminstone ganska nyligen varit utgrävningar.
Har det varit mer utgrävningar?
I samband med att man ska bygga den här nya fixfabriken och de kvarteren där så har man gjort vad man tror är de sista utgrävningarna på väldigt länge. För när man väl bygger husen vid fixfabriken så blir det ju svårt att gräva där under. Men man kan ju i alla fall konstatera att i de här delarna som idag är Majorna så har det funnits människor i tusentals år. Alltså sedan stenåldern.
Men ja, men vi börjar väl där då. Stenålder. Och sen då?
Sen spolar vi fram jättefort.
Ja.
Vi spolar över bronsåldern, järnåldern och hoppar någonstans fram till medeltiden.
För så det fanns inga vikingar?
Man kan ju inte säga så mycket om den här perioden, alltså järnålder och bronsålder och liknande. Vi kan prata om när det är och vi kan prata om att det fanns människor här. Men i och med att vi inte har några skriftliga källor från den här tiden...
Prata om göteborgska?
Det har jag svårt att tänka mig. Vi kan inte veta vad de hade för dialekter. Men jag tänker att vi spolar fram någonstans till 1300-talet och lite grann får det väl bli en repetition av det vi pratade om i avsnittet om Klippan och Älvsborgs slott. För att det har funnits en bebyggelse här i det som idag är Majorna eller Kungsladugård egentligen. Det går ju tillbaka just till Älvsborgs slott som började byggas någonstans på 1300-talet. Och slottet byggs ju på Klippan vid nuvarande Klippan, därav namnet. Och när slottet byggs på 1300-talet, då är det framförallt Lindholmen och Sannegården på Hisings sidan som man använder som någon typ av ladugårdar och jordbruksmark och liknande. Men givetvis så växer det fram en bebyggelse i närheten av Älvsborgs slott där folk som arbetar vid slottet bor. Och Slottsskogsgatan som jag promenerade upp ifrån Jägersdorfsplatsen för att ta mig hit till Mariaplan, Den har funnits sedan åtminstone medeltiden och var då en förbindelse med inlandet och allmänna vägen som gick
alltså det var genom... specifikt det inlandet och allmänna
ja,
vägen.
Nej, men alltså, vägarna är ju inte alls lika så många som de är idag, utan det finns ett antal vägar och det är de vägarna man någonstans reser
jag
på.
Jag har gillat specifikt just allmänna vägen.
Ja, det var allmänna vägen.
Resten av landet.
Skulle man från allmänna vägen och så ut i resten av landet och så var det Slottskogs... Nu hette den väl inte Slottskogsgatan på medeltiden givetvis. Och Kungsladegård, som området där vi sitter heter, har ju då givetvis fått sitt namn av Älvsborgs Kungsladegård. Och det rimliga är att anta att den här Kungsladegården någonstans växer fram under den sena medeltiden, säg 1400-tal, 1500-tal någonstans. Och storhetstiden för slottet och för Kungsladegården, det är ju på 1500-talet. Sen vet vi ju, ni som, eller åtminstone ni som har lyssnat på avsnittet om Älvsborgs slott och Klippan, att slottet har ju plundrats och bränts och intagits framförallt av danskarna vid ett flertal tillfällen. Vi har Älvsborgs första lösen på 1570-talet, vi har Älvsborgs andra lösen på 1610-talet.
Jag minns från det var ju framförallt hur enorma summor pengar det krävdes.
Ja, det var ju en ansträngning att betala tillbaka Älvsborgs andra lösen på 1610-talet, och det är ju någonstans också det som sen lägger grunden för att Göteborg bildas och grundas och får sina stadsprivilegier 1621, för att man inser att Älvsborgs slott går inte att försvara där ute, utan man bygger en ny stad. För Karl den niondes Göteborg har ju bränts och plundrats på Hisingen och Nya Lödöse likaså, så då bygger man en ny stad 1621. Och namnet Majorna, om vi ska återknyta till det område där vi befinner oss, det börjar användas just på 1600-talet. Så även om man i någon mening kan säga att det har funnits bebyggelse här ute innan staden Göteborg fanns, så är namnet Majorna inte äldre än vad staden Göteborg är. Och om man tittar på den kartan som är från sent 1600-tal, jag kommer lägga ut en bild på Instagram där man ser Älvsborgs slott och sen ser man allmänna vägen som går bort mot Göteborg, och där ligger, kan det vara, 7 hus som ligger ungefär där Jägerstorfsplatsen ligger idag. Och det går någonstans att säga att det är det äldsta Majorna. Och om man sen lite grann snabbspolar historien framåt, så eftersom vi redan har pratat om det här i avsnittet om Älvsborgs slott och Klippan, så kan man ju säga att när Ostindiska kompaniet växer fram så får Klippan ett uppsving. Och det blir ju också ett uppsving för den bebyggelse som ligger runt omkring Klippan. Och om vi går till sena 1700-talet, 1774, så ska det ha funnits 4 tätorter i Majorna. För då ska man komma ihåg att Majorna tillhör ju inte Göteborg, utan Majorna är ju en del av Örgryte socken och blir inte en del av Göteborg förrän under andra halvan av 1800-talet.
Örgryte ligger en helt annan del av stan idag.
Ja, och, men då ska man komma ihåg att Örgryte socken är ett större område än bara Örgryte. Mm. Alltså Örgryte, en socken, det är ju ett område motsvarande typ en kommun som har en gemensam kyrka, och då är det Örgryte kyrka, den som ligger vid Sankt Sigfrids plan ungefär, som är den gemensamma kyrkan för Örgryte socken. Och Majorna tillhör då Örgryte socken fram till 1868, då Majorna inkorporeras i Göteborg.
Du får ta fram en karta på när man ser det, för det känns som det är
Jag har så mycket kartor som jag ska lägga ut på Instagram på det här, ska du veta, så det kommer bli en kartbonanza.
Jag får liksom
på
inte ihop
Instagram.
Det ska hänga.
Nej, jag ska förklara det med en kartbild vid något tillfälle. Men om vi går tillbaka till 1774 och tittar på de 4 tätorter som är i Majorna, så är det Amiralitetsvarvet som ligger ungefär där Stigbergstorget ligger idag, och där har vi ungefär 200 invånare, och det är den största delen, den största bebyggelsen runt om i Majorna. Sen har vi något som heter Vädersågen, och om du vet var Karl Johans kyrkan ligger, det är längs med Karl Johans gatan, där hade man en liten bebyggelse på runt 100 invånare. Och sen har vi det egentliga Majorna som ligger vid Majviken, som är, nu sa jag väl att Amiralitetsvarvet var det största, men det är givetvis Majorna som är det största, där bor ungefär 300 invånare. Och sen har vi Klippan där det bor någonstans mellan 50 och 100 invånare. Och jag vet inte om du noterar det, när jag berättar om de här olika platserna så är det alla platser som ligger längs med älven. Alltså ingenting som går söderut. Mm. För det området där vi befinner oss, alltså nuvarande Mariaplan, det är ju egentligen fram till början på 1900-talet fortfarande obebyggd jordbruksmark. Och tittar man på kartor egentligen fram till kanske slutet på 1800-talet så är det slående hur det här fortfarande är jordbruksmark.
Mm. Men nu har vi täckt in de här formativa åren, om vi ska kalla dem så. Och så kommer vi ju ändå till det här eviga 1800-talet. Det händer väl någonting här? Gör det överallt annars.
För ovanligt skull så ska vi nog faktiskt inte stanna så jättelänge på 1800-talet. Jaså? Jag har ju, som jag sa i senaste avsnittet om Linnégatan, en tendens att stanna lite väl länge på 1800-talet oftast. Mm. Men om man tittar i början på 1800-talet så bodde någonstans runt 5000 människor i hela Majorna. Så Majorna har ju vuxit under det sena 1700-talet och in på 1800-talet. Och då är det i Klippan runt Karl Johanskyrkan och vid Amiralitetsvarvet fortfarande som liksom ansamlingarna av människor är. Sen kommer det ju lite grann av en nedgångsperiod för Majorna under det tidiga 1800-talet. Dels så försvinner det Ostindiska kompaniet. Dels så kraschar kontinentalblockaden, den göteborgska ekonomin.
Vad är
kontinentalblockaden, det är ju i samband med att Napoleonkrigen och den göteborgska ekonomin kraschar när man inte längre kan vara en fri hamn.
Det pratade någonstans. Vi om ett annat avsnitt om.
Det har vi pratat om i ett tidigare. Det var nog i avsnittet om Klippan, just som vi pratade om det. Så vill ni veta mer om det så ska ni gå tillbaka till avsnittet om Klippan där vi ger en lång bakgrund kring
det
hela.
Jag vet en krasch vi nog aldrig har nämnt.
Vilken är det?
Krigkraschen.
Det får vi på något sätt smyga in. Vi ska se om man kan hitta någon ingång till att göra ett avsnitt där vi kan prata om krigkraschen.
Det känns som Göteborg måste ha drabbats av det.
Det är klart att det gjorde det på något sätt. Vi ska bara hitta någon plats som går att knyta till krigkraschen på något sätt.
Det finns ingen torg eller någonting döpt efter kriget.
Nej, inte här i Göteborg i alla fall. Kan finnas på någon annan plats, men inte här i Göteborg så finns det ingen krig. Men om vi ska fortsätta på 1800-talet, så det som händer under 1800-talet, och det vet ju alla lyssnarna på det, det är ju industrialiseringen som givetvis också påverkar Majorna, även om det kanske inte byggs jättemycket industrier specifikt i Majorna. Så de människor som jobbar på industrierna, alltså arbetarna, de bosätter ju sig i stor utsträckning i stadsdelen, eller den delen av Örgryte-socken som fortfarande det är, som heter Majorna. Och det finns någon beskrivning, jag kommer inte ihåg exakt vilken bok det är jag hämtade den beskrivningen, men jag tycker den är ganska träffande, att Majorna i skiftet någonstans från 1700 in på 1800-talet går från att vara ett samhälle med kustbebyggelse, alltså liknande någonstans Bohusläns kust, där husen klättrar upp längs med klipporna. Mm. Och när man tänker ungefär som man är ute uppe i olika öar uppe i Bohuslän, till att snarare bli en arbetarstadsdel med, som är trångbebott, där arbetarfamiljer flyttar in.
Men det verkar fortfarande inte vara riktigt lika trångt som Haga.
Jag skulle nog säga att vi är på ungefär samma nivå.
Borde det inte jättemånga i Haga?
Det borde
en väldigt liten yta.
Ja, jo, Haga kanske var något mer trångbott, men bostadsstandarden åtminstone var väl åtminstone lika låg i Majorna. Sen införlivas då Majorna och det här området 1868 i Göteborgs stad.
Men alla de här införlivningarna och så, tänker jag, måste ha haft någon ganska specifik effekt på staden. Hur alltså, påverkar det att Majorna blev en del av det?
Ja, för det som är kanske mest intressant för våran del och för Gator och Torg i Göteborgs del, det är ju där hur man ritar stadsplaner. För när Majorna blir en del av Göteborgs stad 1868, då försvinner ju den här oreglerade staden. För när Majorna är en egen del av Örgryte socken så är bebyggelsen väldigt oreglerad. Man får liksom bygga hus lite hur man vill. Vilket gör att den bebyggelse som finns framförallt längs med älven, den kan ligga lite här och lite där. Men när man blir en del av Göteborgs stad, då börjar också stadsbyggnaden regleras genom så kallade stadsplaner.
Är det lite så det fungerar, att allting som inte är stad, där får man göra lite som man vill, och så fort någonting blir mer till stad,
det så
blir det mer
så regler? Som jag lite grann har förstått det, att nu är det ju lite samma över hela landet, men när vi går tillbaka till 1800-talet, i städer så regleras byggandet av stadsplaner, och det som är i socknarna, det är lite mer oreglerat, eller väldigt mycket mer oreglerat. Men när nu Majorna då blir en del av Göteborgs stad, så börjar man också reglera framförallt stadsplanerna. Och de första stadsplanerna under det sena 1800-talet, det följer den här klassiska rutnätsmodellen som vi känner från centrala Göteborg, med väldigt tydliga kvarter. Man rätar ut gatorna, och tanken är att Karl Johans gatan ska bli den paradgatan som går in mot Göteborg, där spårvägen ska gå. Så allmänna vägen, som tidigare varit allfartsleden som man har tagit sig från Majorna in till Göteborg, tappar lite grann av sin betydelse, och istället så blir det då Karl Johansgatan som blir paradgatan in till stan.
Men kan du då beskriva hur du såg ut här runt Mariaplan?
Ja, det var ju som sagt Mariaplan vi skulle prata om i synnerhet, och kanske inte bara Majorna i allmänhet.
Alltså det viktigaste vi ska prata om sen är ju Plaskis.
Jag tänkte att det var korvkiosk som skulle vara det viktigaste, men absolut, vi ska prata både om korvkiosk och Plaskis, även om inte det ligger specifikt vid Mariaplan. Nej, men om man tittar på kartor och läser beskrivningar om den delen av Kungsladegård som idag är Mariaplan, så är husen i allmänhet ganska ruskiga. Det finns väldigt många krogar runt omkring vid Mariaplan, vilket ju inte är någonting nytt, där människor som då bodde i de här husen hellre går på krogen än att lägga dem på att underhålla sina bostäder.
Alltså det är inte spökhus vi pratar om när vi säger ruskiga. Nej. Det låter inte som ditt ord. Det låter som någonting du har läst någonstans.
Jag har citerat det här från, jag tror att det är Fredberg, det gamla Göteborg, där att husen var i allmänhet ganska ruskiga. Nej, men jag tänker mig den bebyggelse som fanns här längs med Gråberget, längs med Slottsskogsgatan, som för övrigt får sitt namn under sena delen av 1700-talet någonting, så låg det en lantgård som hette Ekedalen. Och återigen så kan man, om man tittar på den här kartan som jag har på en bild som jag också ska lägga ut på Instagram, så ser man att det finns ett område som heter Ekedal, där det ligger ett antal hus. Och runt den här lantgården Ekedal, som då låg ganska precis faktiskt där Mariaplan ligger idag, så hade vi dels ganska mycket skog, och sen hade vi givetvis Svanebäcken. Och där tänker jag att du kan ha lite minnen, kanske inte från själva bäcken, men från den gata som har fått sitt namn efter Svanebäcken.
Ja, alltså jag kom ju till Göteborg när jag var 5, och då flyttade vi in på Svanebäcksgatan.
Och vad tror du att den gatan har fått sitt namn ifrån?
Alltså det som alla sa till mig var ju för att det en gång i tiden har gått en bäck där som heter Svanebäcken. Jag tror till och med att någon pratade någon om att man kunde se den i källaren på något hus fortfarande. Men det finns, låter jag osagt.
Det finns faktiskt rykten som säger att det är så. Och jag la ju som vanligt upp frågan på något socialt medium någonstans. Och frågade, och då fanns det någon som påstod att man åtminstone tidigare har kunnat se bäcken rinna. Jag kan inte bekräfta den här uppgiften. Men Svanebäcken, den rann ju genom Majorna. Och på samma sätt som Djupedalsbäcken vid Linnégatan las igen och las i kulvertar, så gjorde man på samma sak med Svanebäcken när det var dags för den här delen av Göteborg att bebyggas. Och utloppet för Svanebäcken, har jag förstått det som, går ungefär vid Klippan, alltså där nere där gamla Älvsborg låg, vid Novotel, ungefär vid det gamla färjelägret.
Vet vi när det överdäckades?
Det bör ha varit under, säg, 1910-1920-talet, för det är ju då som Kungsladegård börjar att bebyggas.
Men 1900-tal?
Ja, alltså när vi kommer in på 1900-talet så behöver man börja göra nya planer för Göteborg, för Göteborg behöver växa under det tidiga 1900-talet. Det är också en period då omkringliggande kommuner successivt börjar inkorporeras i staden. Vi har ju redan Majorna på 1860-talet. Vi har pratat om Lundby tidigare i samband med avsnittet om Kvilletorget. Kolltorp blir en del av Göteborg 1909, och sen blir hela Örgryte, en del av Göteborg 1922. Och när man ska börja planera de här nya stadsdelarna så är det ett namn som man inte kan komma ifrån. Och det är ett namn på en person som vi har pratat om både i avsnittet om Kvilletorget men även i avsnittet om Redbergsplatsen, och det är ju stadsingenjör Albert Liljenberg. Han blir stadsingenjör i Göteborg 1907 och är det i ungefär två decennier fram till 1927. Och hans inflytande över stadsplaneringen i det tidiga 1900-tals Göteborg går verkligen inte att överskatta. För han har haft en enorm betydelse för områden som Bagaregården, som områden som Kville och framförallt i områden som Kungsladugård där vi nu befinner oss. Och vid den här tiden så fanns det ett stadsarkitektsideal som var präglat och inspirerat av den österrikiske arkitekten Camillo Sitte, med stor reservation för mitt östtyska uttal måste det bli. Det är väl tyska man pratar i Österrike, va? Eller?
En form av tyska, ja, tror jag.
Men Camillo Sitte och de idealen som präglar den stadsarkitekturen och stadsplaneringen som vi har under, säg, 1910-1920-talet i Göteborg, det är ju det här att man ska anpassa gatunätet efter terrängen. Det vill säga den plana marken ska utnyttjas, men också bergshöjderna ska utnyttjas. Man ska inte spränga bort berget, utan man ska bygga på berget, och man ska få byggnader och man ska få gatorna att liksom slingra sig upp för berget till exempel. Och gatunätet ska inte vara på det här rutnätsystemet som vi har i centrala Göteborg, utan man vill ha svängda former på gatunätet. Man vill att stadsrummet ska vara lika viktigt som husen. Alltså det är inte bara arkitekturen på husen som är viktigt, utan det är även hur man utformar gatorna. Mm. Och när man planerar och drar fram gatorna så är också en tanke i det här stadsplanidealet att i blickfånget så ska det finnas monumentala byggnader eller planteringar eller torn som man ska titta på. Och tittar du upp, om du står här vid Mariaplan och tittar upp för den lilla gatan som jag nu tyvärr inte minns namnet på, men som går rakt upp där, så har du ju faktiskt i blickfånget en väldigt pampig byggnad i form av Kungsladugårdsskolan. Och det är ju ett medvetet val att man bygger Kungsladugårdsskolan där man bygger det uppe på höjden för att det ska vara i blickfånget. Och allting det här börjar med en stadsplanetävling 1901. Och den här stadsplanetävlingen går ut på att man ska planera och bebygga från Kungs ladugård i väster via Johanneberg, via Landala, via Bagaregården upp mot Redbergsplatsen och sen Koltorp på Gamlestan och sen delar av Gamla Lundby på Hisingen. Och alla de här områdena präglas ju i väldigt stor utsträckning av Liljenbergs stadsplaneideal. Mm. För Kungsladugård planeras av Albert Liljenberg 1916. Så någonstans kan man säga att hela det här området där vi befinner oss byggs mellan 1916 och 1937. För tittar du på en karta eller tittar du på ett flygfoto över Kungsladugård så kan du ganska snabbt konstatera att gatorna svänger och det finns ganska oregelbundna mönster i gatunätet. Och det är inte alls på det, alltså enligt det rutnätssystem som du har i den stadsplan eller den idé för hur man skulle bebygga Kungsladugård i slutet av 1800-talet.
Men finns det då någonting specifikt för just Kungsladugård? Eller är det som bara alla andra områden som byggs just nu?
Ja.
Just nu, jag menar just då.
Som byggs på 1910-1920-talet.
Precis.
Ja, alltså det som kanske är mest specifikt för Kungsladugård är att det är en blandning av flera typer av bostäder. Dels har vi ju landshövdingehusen i den norra delen av Kungsladugård, alltså där vi sitter. Sen har vi i den södra delen av Kungsladugård, alltså den delen som går bort mot Marklandsgatan, den delen som var Västra Frölunda socken fram till 1945. Där är det villor och radhus och lite blandade stenhus. Så det är en blandning mellan olika typer av bebyggelse. Och det man ska komma ihåg när Albert Liljenberg börjar planera den här stadsdelen, det är ju att det i princip är obebyggd mark. Alltså det här är i princip, ja men det är ängar och det kanske finns ett fåtal gårdar och ett fåtal ruckel till hus under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet.
Det var mer eller mindre betesmark, va?
Ja, i princip. Det fanns ingen bebyggelse att tala om, så det var inte så att de var tvungna att riva så mycket här.
En annan ko.
Det var en annan ko som fick flytta på sig och kanske vandra över gränsen till Frölunda istället.
Gentrifierad utav människor. Fy fan.
Jag vet att du i något sammanhang pratade just om Älvsborgsgatan, den gatan där spårvagnen går, och att den blir liksom som en paradgata och att det finns en vad tänkte du där?
Nej, men att Kungens Ladegård är den här monumentalbyggnaden som finns i slutet utav den.
Tänk skolan, Kungens Ladegårdsskolan.
Precis, sa jag inte det.
Du sa Kungens Ladegård bara, men det var skolan du syftade på, jag tror alla det förstod det.
Jag har ju gått till Kungens Ladegårdsskolan, så för oss var det bara Kungens Ladegård. Mm. Så det, man trillar väl tillbaks i det, och det syns ju väldigt tydligt. Det är ju en jättebred gata med en allé och det går spårvagnar och sånt där.
För det är ju väldigt tydligt så att i stadsplanen för Kungens Ladegård så bestämmer...
Den är också väldigt rak.
Ja, och grejen att de här monumentala som paradgatan-delen, det är inte så att alla gatan liksom måste svänga på sig. För du har ju ganska tydligt, Älvsborgsgatan som går nerifrån, inte riktigt Jägerstorpsplats, men nerifrån Klippan där, upp då har Kungens Ladegårdsskolan som en liksom i blickfånget som en monumental byggnad. Sen har du Mariagatan som går härifrån bort mot Sandarna, som också är en väldigt rak gata, alltså där spårvagnen går. Så det är ju en blandning mellan de här liksom, genomfartsparadgatorna som kombineras med gator som svänger på sig, kröker, kvarter som lite grann kröker på sig. Och när Albert Liljenberg planerade och tänkte hur den här stadsdelen skulle bebyggas, så hade man en idé om att man skulle bebygga Kungens Ladegård med stenhus i 4 våningar. Men man bestämde på 1920-talet att man skulle modifiera det och istället bebygga det med landshövdingehus.
Jag har hört angående landshövdingehus att de kom till på grund av brandregler. Men är det inte så?
Jo, det är precis så som det är. För landshövdingehusen, de är ju tidigare än vad Kungens Ladegård bebyggs. För ska vi förstå landshövdingehusens historia, och landshövdingehusen är ju en jätteviktig del av Kungens Ladegårds identitet någonstans. Alltså man kan inte...
lite blivit en del av Göteborgs identitet.
Ja, även om vi har kanske inte så jättemånga områden. Kungens Ladegård, det är ju det största området, den största stadsdelen i Göteborg med landshövdingehus. Annars har vi kanske inte jättemycket landshövdingehus kvar. Det revs ju väldigt mycket landshövdingehus i mitten på 1900-talet. Men absolut, i Göteborg i allmänhet förknippas med landshövdingehus, och Majorna i synnerhet förknippas med landshövdingehus. Men det är inte här som det börjar, utan då måste vi backa tillbaka till slutet av 1800-talet och den enorma bostadsbrist som var i Göteborg under det sena 1800-talet. Vi har liksom i ettor utan fungerande vattenpump och utan fungerande toalett och liknande, så kunde du bo hela familjer med 5, 6, 7, 8 personer. Det var dels väldigt trångbott, och det var väldigt låg standard på bostäderna. Och det är ju framförallt i arbetarstadsdelarna, som i Haga, som vi har pratat om, i Masthugget och i Landala och liknande. Och då kunde man välja mellan att bygga stenhus eller att bygga trähus. Och bygga stenhus, det blev för dyrt. Det var dyrt att bygga höga stenhus. Och att bygga hus bara i trä, det var liksom inte lönsamt att göra det. Så då behövde man ha någon typ av kombination. Problemet var att enligt reglerna så fick man inte kombinera stenhus med...
Alltså
man
fick inte bygga... Var det inte så att du, för att få ekonomi i det, så behövde du ha minst 3 eller 4 våningar, och man fick inte bygga trähus i mer än 2.
Ja, precis.
Och därför blev det kombinationen.
Ja, exakt, en så. Ja, exakt, yes. Så i november 1875 så lämnade arbetarnas byggförening in en ansökan om att få bygga 2 stycken bostadshus där bottenvåningen är i sten och så har man 2 övervåningar av trä, och då är vi i Annedal. Och det här är ju någonting nytt, någonting egentligen helt unikt, för precis som du säger så fick man kunde inte bygga högre hus, men nu kombinerar man att man har bottenvåningen i sten och sen så har man 2 våningar på det i trä. Det här är någonting som avslås av byggnadsnämnden, eller det som var byggnadsnämnden, jag kommer inte exakt ihåg vad det hette på den tiden, men dåvarande byggnadsnämnden. Och den som istället godkänner det här förslaget, det är landshövdingen Albert Ehrensvärd. Och han godkänner det här förslaget i november 1875. Och då gör han den här geniala motiveringen att den nedersta tredjedelen inte räknas som en bottenvåning utan som ett uppskjutande källarplan. Mm. Och då kan man komma undan de här reglerna för hur man fick bygga tidigare. Mm. Och tittar vi sen då på Göteborg och landshövdingehusen, så från 1875 fram till slutet på andra världskriget så byggs det någonstans runt 3000 landshövdingehus i Göteborg. Och det förändrar ju egentligen hela Göteborgs stadsbild. Och framförallt så ökade standarden och alltså det... utrymmet för människor som tidigare bott trångt med låg standard.
Men nu kommer vi väl in i någon slags modern tid kan vi säga. Sådär 1900-tal.
Ja, det är ändå 100 år sedan vi är. Så att jag vet inte hur mycket modern tid det är. Men, någon typ, om vi jämför med 1300-talet så är det någon typ av modern tid ändå. Mm,
det är lite närmare i tid så att vi nästan kan komma ihåg det från berättelser från gamla människor. Mm,
ja, precis.
Ja. Ja, nuvarande utseende.
På Mariaplan.
Ja.
Ja, den här stadsdelen byggs ju då från slutet på 1910-talet och sen fram via 1920- och 1930-talet. Och Mariaplan i sitt ursprungliga utseende, enligt planerna, då skulle det ju finnas en saluhall och ett salutorg och det skulle vara centrum för hela Kungsladegård kring Mariaplan. Det blir inte riktigt på det sättet som Albert Liljenberg har planerat och han får förändra sina planer ganska många gånger för Kungsladegård. Sen ska man komma ihåg att Albert Liljenberg var oerhört produktiv under sin tid i Göteborg. Jag tror att han planerade typ 50 eller gjorde 50 olika stadsplaner och förändrar dem och modifierar dem och gör så att de passar.
Vi kanske
passar.
Får göra en historisk special om bara honom.
Jag tycker att vi har pratat ganska mycket om honom, både i avsnitt om Kvilletorget och om Bagaregården och om Kungsladegården, men absolut en fördjupning kring Albert Liljenberg som person, för han är en väldigt spännande och intressant person. Mm. Men om vi ska titta på Mariaplan, så istället för att bli med, liksom, med saluhall och med saletorg så blir det just de här landshövdingehusen som man bygger. Och husen runt omkring Mariaplan, de är byggda under det tidiga 1930-talet. Och då har vi ju några kvarter runt Mariaplan som har adressen Mariaplan som då är någonstans Mariaplan. För ska vi förklara vad Mariaplan är så har vi ju dels husen som vetter åt det här hållet. Sen har vi en gräsplätt i mitten där spårvagnen kör igenom. Mm. Och sen har vi ju det huset där vi sitter i som skiljer sig ganska mycket åt ifrån de övriga husen runt Mariaplan och i Kungsladegård. Och det är ju det här huset med tegelfasad som, nu ska vi se, vad blir det? Som ligger i den, blir det den västra delen av Mariaplan? Jag är skitdålig på väderstreck. Men jag tror att ni som ser bilder...
Ligger den inte lite norrut?
Ni vet vilket hus det är jag menar. Mm. Det är alltså det huset där 7-Eleven och Mariaplans bokhandel
och liknande. Det är roligt med din bild där från 1950. Mm. Och man verkligen, ja ja, det är här vi är. Mm. Det har inte hänt så mycket.
Nej, för att när huset byggs i början på 1930-talet så är det ju först som en biograf och då har biografen namnet Röda Sten från den platsen som ligger, ja det är ju mer än ett stenkast härifrån.
Och Röda Sten är alldeles för stor för att kasta också.
Har du rätt i den stora stenen som ligger där vid Älvsborgsbron. Men här ligger då en biograf fram till 1963 och ska man titta vad Mariaplan är när platsen byggs i början på 1930-talet så är det lite olika affärer som ligger i bottenplan på husen. Det finns en SO-mack i det huset där hyresgästföreningen har sina lokaler idag. Det ska ha funnits någon godisaffär i samma lokaler. Blomsteraffären har jag hittat belägg för att den ska ha funnits där. Jag vet inte om det är samma blomsteraffär, men det låg åtminstone en blomsteraffär där på 1930-talet.
Ja, den har i alla fall funnits där hela tiden jag har existerat.
Hur länge har du existerat, Daniel?
Sedan 1978.
Lika länge som jag har existerat.
Ja, du har existerat lite längre. Och nu är ju Kungsladegård färdigbyggt.
Ja, vad och då sen? Kommer andra världskriget först. Oj. Och det händer inte så mycket. I alla fall inte i Kungsladegård. Men sen kommer efterkrigstiden och rekordåren i den svenska historien. Och med rekordåren så kommer också dels de stora stadssaneringarna. Vi har enormt stora områden i Göteborg som är mer eller mindre skövlas med marken. Östra Nordstan, Landala, Annedal. I Haga så river man någonstans runt 2/3 av alla landshövdingehus. I Majorna så rivs 40% av alla landshövdingehus. I Oliverdal så rivs nästan alla landshövdingehus. Men här i Kungsladegård så klarar man sig. Man lyckas undvika rivningarna. Sen runt Kungsladegård så dras det ju fram massa olika motorvägsleder eller biltrafikleder. Vi har dels Högsboleden som går här ovanför som byggs i samband med att Älvsborgsbron byggs 1966. Sen byggs Oskarsleden som går norr om Kungsladegård 1974. Så Kungsladegård är ju lite grann omgärdat av de här stora trafiklederna som byggs i Göteborg under 1960- och 1970-talet. Dock så påverkas ju inte Kungsladegård i någon större utsträckning av att man drar de här lederna runt omkring stadsdelen.
Men nu kommer det sig att de här gamla husen får stå kvar just här?
Jag tror att det kan bero på att familjebostäder under 1970-talet gör ganska varsamma renoveringar av landshövdingehuset med målet just att bevara husen. Om man tidigare hade haft landshövdingehus med dusch i källaren så fick man i samband med ombyggnationen WC och klädkammare som slogs ihop till en dusch. Så man renoverar och man lyfter standarden på landshövdingehusen under 1970-talet. Däremot så är man inte jättenoga i detaljutförandet av renoveringarna. Så till exempel så kastar man ut all gammal interiör för att komma upp i dåvarande nybyggnadsstandard. Och man färgsätter husen med ganska kulörstarka färger, vilket var populärt på 1970-talet. Och tanken var då att de olika kvarteren i Kungsladegård skulle särskiljas, att varje kvarter skulle ha sin egen färgskala. Sen från slutet av 1900-talet så börjar man återgå till den mer ursprungliga färgskalan som är lite dovare. Och går man runt i Kungsladegård idag så kan man se få minnen av den här färgexplosionen från 1970-talet. Och det kan skilja en del mellan de olika kvarteren, så man har målat ytterskiktet på kvarteren i en dovare färgskala än vad det var på 1970-talet.
En liten rolig effekt. Jag är uppvuxen här, som sagt, jag kom hit 83. Då var det fortfarande ganska starka färger. Men det har ju också haft, det finns en del bostadsrättsföreningar och så som kan finnas i samma huskropp. Och de har oftast fått olika färger i förhållande till de andra byggnaderna, för de ville väl urskilja sig, antar jag. Och nu kommer vi in på de här utlovade platserna som du och jag så gärna ville prata om.
Vill du höra historien om Plaskis och korvkiosk så får du faktiskt bli månadsgivare. Även om nästan hela det här avsnittet var gratis så kommer du att bara få lyssna på det om du blir månadsgivare på patreon.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, och nu när vi med kirurgisk precision har klippt ut de mest intressanta delarna för våra Patreons så ska vi ändå ta oss igenom de senaste 20 åren utav Mariaplan och kanske lite framtidsplan.
Ja, någonstans kan man ju verkligen säga att de senaste 20, kanske 30 åren har förändrat Mariaplan väldigt mycket. För tittar man på hur Mariaplan uppfattades i det sena 1900-talet, alltså säg 90-talets Göteborg. Jag tänker ungefär när du växte upp här. så har åtminstone jag fått beskrivet för mig att Mariaplan och området här omkring upplevdes som lite sunkigt. Att det fanns inte alls det utbudet av, vad ska vi säga, fancy restauranger och lite hippa ställen som det är idag.
Alltså så här, Damarco fanns.
Och det är en ganska sunkig pizzeria.
Det var, senast jag var på den, nu finns den tydligen inte längre, lärde jag mig idag utav dig. Då var den inte alls sunkig längre. Och så finns det lite, har det funnits lite, poppat upp lite andra pizzerier, men det har egentligen inte funnits någon av de typen av krogar eller någonting sånt som finns idag.
Och det skulle jag säga, det är den stora förändringen som Mariaplan har genomgått under 2000-talet. Att det har blivit den här typen av, men lite finare ställen med lite dyrare öl och lite dyrare mat. Att det har fått sig ett lyft, skulle man kunna säga, i någon mening. Att det har blivit lite mer fancy, helt enkelt, för att använda sig av ett svenskt ord. Men även om lyftet i någon mening att det har blivit lite dyrare restauranger, så har man ju inte på samma sätt som i andra områden sett att hyrorna har stuckit iväg och att det har varit kraftiga renoveringar. För det man ska komma ihåg om Kungsladegård och den här delen av Göteborg och den här delen av Majorna, det är ju att det i stor utsträckning fortfarande är hyresrätter. Och att det är hyresrätter som ägs av kommunala fastighetsbolag. Mm. Att allmännyttan har ett väldigt stort ägande och ett väldigt stort bestånd i Kungsladegård.
Nästan allt äger dem.
Det finns några enstaka bostadsrättsföreningar. Det finns en enstaka så här liten privat aktör. Men väldigt, väldigt mycket av beståndet i Kungsladegård är ju allmännyttans bestånd. Mm. Och jag tror att det i stor utsträckning har påverkat att det inte har blivit de här omfattande renoveringarna i Kungsladegård som jag har sett på väldigt många andra platser runt om i Göteborg.
Sen får vi verkligen se nu, för att göra en framtidsspaning, eftersom man nu har politisk väg, så att säga, luckrat upp hur man ska utveckla staden, så har man nu öppnat upp för att människor som bor i Majorna ska kunna köpa loss sina fastigheter.
Ja, det har ju varit en utveckling som jag har sett bara de senaste veckorna. Att just det här att omvandla det till bostadsrätter. Och tittar man då på vilka områden i Göteborg där intresset har varit som störst, så har det ju varit just i ett område som här i Kungsladegård har intresset varit bland de största i Göteborg att göra om det till bostadsrätter. Så det skulle möjligtvis kunna vara en utmaning för Kungsladegård.
Och att det är ett populärt område kan jag intyga, eftersom jag letar bostad. Det är inte alls ovanligt att man hamnar sådär, ja, plats 300 utav 400 sökanden. Men i Majorna kan det vara upp mot 1000 sökande på varje lägenhet.
Och om det är så att någon har en lägenhet i Daniel, så får ni gärna höra av er till gatorotorg@gmail.com.
Precis, det är nice. Och därmed, tack för Mattias för att du promotar att jag ska få en lägenhet. Mm. Vi får se hur det går med det och hur vitt det blir.
Och är det så att ni inte vill ge en lägenhet till Daniel, så kan ni gå in på patreon.com och bli månadsgivare. Det är ett litet steg på vägen för att Daniel ska få sin egen lägenhet.
Men därmed så får vi väl ändå säga att vi har sagt allting som går att säga om Mariaplan.
Det finns mycket mer att säga, men våra lyssnare orkar inte mer.
Nej, det får vara nog nu.
Nu får det vara
så
nog.
Ha det gött. Hej. Så hörs vi om en vecka.
Tjingling.
Hej, hej.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams.
And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.